Härligt att se er. Jag har försökt att trycka två vänder här på den här nu. Det finns två fördelar att komma fram så snabbt. För det är inte alltid att man är van att gå fram så snabbt och predika. Det ena är ju att ni kanske inte tänker, oj, nu har vi hållit på en timme och så ska han predika. Och då kan ni tänka, oj, ytterligare en lång tid. Sen finns det en annan fördel, att jag behöver inte känna samma press. Men då är det samtidigt en frestelse att hålla på för länge. Så nu ska jag försöka, nu får jag hålla mig på mattan helt enkelt. Och jag har ju ett aerobic set här nu. Så det är ju, talar ju ett språk också, sportspråk. Vi ber. Tack Herre för att du är här idag. För att möta med oss. Tack för att du är här med ditt ord. Ditt ord är närmare än allting annat här. Ditt ord är på våra läppar. Ditt ord finns och kan förvandla oss Herre. Kan ge oss av den kärlek som bara väller ut från dig Herre. Som vi inte har upptäckt. Vi tror så mycket om dig. Men du är bara kärlek. Och du är också helighet. Amen. Vi ska läsa ett ord som egentligen är ett under i sig. Texten är egentligen ett mirakel i sig. Det skulle egentligen, ja, det utgör ett mirakel i sig. Det är Zakarias lovsång. Och det här står i Lukas evangelium, det första kapitlet. Och det är från 67:e versen och framåt. I Lukas. Hans far Zakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignade Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga och styra våra fötter in på fredens väg. Vilket budskap för den här världen egentligen och för dig och mig. Tänk om alla kunde ta till sig det här att styra våra fötter in på fredens väg. Det är förmodligen knappt någon tid genom historien det har varit så mycket krig som just nu. Det är oroligt över hela världen, men tänk, här har vi någonting som är oerhört starkt. Ja, jag sa att texten utgör ett mirakel i sig. Zakarias hade ju blivit stum. Han kunde ju inte prata. Eftersom han inte hade trott på Gabriels ord, ängeln Gabriels ord. Och han skulle inte tala, prata, säga någonting förrän det hade skett. Det som ängeln hade sagt. 1:20 står det om det i samma kapitel alltså. Men när Zakarias skriver några ord på en tavla händer det. Ni vet det, plötsligt händer det. och det här var inga dåliga grejer. För vad som hände var ju, man skulle ju uppkalla, man sa vi ska uppkalla honom efter Zacharias, hans far. Men då hände någonting hos Zacharias. Han skriver, Johannes är hans namn, skriver han på en tavla. Och då står det att då löstes hans läppar och hans tunga och han kunde tala. Och så får vi de här fantastiska orden från Zacharias som är en lovsång. Benediktus heter det ju, som betyder lovsång. Det heter, den här profetian kallas också, det kommer då från den latinska översättningen, de första orden. Välsignad är Herren och så vidare. Och det utgör en enda lång mening i grekiskan. En enda lång. Man kan inte sätta punkt någonstans. Det är så stort. Inte en enda mening förrän han slutar där och talar om att styra våra fötter in på fredens väg. Jag tänkte på det här. Vad är det här för en text egentligen? När jag förberedde mig. Ja, man skulle kunna säga att det är ett destillat av Guds kärlek. Eller ett destillat av djup kärleksteologi. Men jag vill gå mycket, mycket längre. Jag vill säga att det är en djup berättelse om kärlek. Den är så stark så att den är ofattbar. Det är en profetisk poesi. Och den är fylld av tröst för dig och för mig. Och det jag tycker är starkast där, att det är styrkan i tilltalet, det är det kollektiva tilltalet. Det är inte så individualistiskt. Vi lever ju i en individualistisk värld. Man pratar väldigt mycket om mig och vad jag ska vara med om och vad jag gör och så vidare. Här är det oss. Bönen binder oss samman som Guds folk. Det tycker jag är stort. Just det här, det kollektiva, att Gud talar till oss. Vi ska stanna inför några tankar. Tre tankar. Guds förbundstrohet. Och nu tänker ni, vad är det för någonting? Guds förbundstrohet. Ja, det låter ju speciellt. Men det är ungefär att Gud har tecknat ett avtal med oss. Förbund pratar vi om även idag. Och att Messias, Jesus, har räddat oss. Och vi ska titta på vad är målet med att Gud befriar oss. Jag ska komma in på några tankar som kanske ställer saker och ting på ända lite grann utifrån hur vi tänker ibland. Och du kanske tänker att, men vad har han fått det därifrån? Ja, jag har upplevt jag har läst en bok. Jag är ganska påverkad av den boken. Och jag vill säga det här, jag vill bara nämna det redan nu. Det är en bok som heter Dagen då revolutionen började. Nu vill jag inte hålla fram som att det här är sanningen. Utan det låter ju som en historisk grej. Dagen då revolutionen började. Jag som jobbar som historielärare också pratar ju om historiska grejer. Men här, Jesu korsfästelse är mer omvälvande än vi anar. Utgiven på Libris förlag. Så att den som vill kan kika på den här sen. Jag ska lyfta fram ett perspektiv där som jag tror vi behöver tänka på och behöver ta till oss. Och det här ska man ju, allt ska man ju pröva, så är det ju. Men jag lyfter fram det. Det som jag tror är viktigt, det är att förstå att Gud, han vill det bästa för oss människor. Han älskar oss och han vill det absolut bästa. Från Edens lustgård till idag, från Adam och Eva till idag, är ett enda kärleksbudskap. Det var jag pratade med Martin här i helgen angående det här med, jag vill komma in på olika saker. Och då var det just det här med att egentligen är det ju, från början handlar det om en familj i Edens lustgård. Det är ju en familj. Och sen spricker det, det bryts någonting där. Och de drivs ut ur trädgården. Och sen genom historien så har det varit, jag kommer in på det. Jag låter det hänga i luften lite grann där. Som en liten cliffhanger. Herren står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Det här kan du läsa om i första Mosebok 17, 22. Du kan läsa i Jeremia 11. Men jag ska citera Mika 7 och 20. Där står det så här. Du ska visa Jakob trohet och Abraham nåd enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder. Det här gäller ju Israel, men det gäller oss som tror. Gud tecknade ett avtal. Han ville det bästa för människorna. Och Israel blev utvald att hålla Herrens avtal eller Herrens förbund. Och det är en röd tråd genom hela Bibeln att han visar att han håller sitt förbund. Även om vi sviker så håller Gud förbundet. Det är en av de absolut starkaste berättelserna vi har i Bibeln. Det är en berättelse om kärlek. Det är en kärleksstory, inte makt. Det är Guds förbundsplan med Israel och för Israel och genom Israel för världen i Jesus. Man skulle kunna sammanfatta den berättelsen så. Guds förbundsplan för Israel, genom Israel, för världen i Jesus. Och i Jesus, då är det absolut, den absolut största kärlek någon har visat. Budskapet är egentligen, Bibelns budskap är egentligen en berättelse. Och det är det han lyfter fram, tycker jag, som jag tänker att låt oss fundera på det. Jag tror att det ligger väldigt mycket i detta att det är inte en samling dogmatiska texter. Vi har läst Bibeln väldigt mycket så. Det är en samling lärosatser. Och det här har ju varit genom historien. Man ska lära sig vissa liksom grundsatser. Det här är läran om det och det här är läran om det. Om vi bara kunde få upp ögonen för att det är en kärlek, en berättelse. Där det är en drivet tema. En dramaturgi som är fantastisk. Om jag bara kom återkoppla till det där jag var inne på från början. Adam och Eva. Och från början, allra första början. Och så får Abraham det här förbundet. Gud sluter förbund med Abraham. Och Gud ska hålla sitt förbund. Och Israel ska å sin sida hålla sig till honom. Och inte dyrka andra gudar. Vad som händer sen är ju att man börjar dyrka andra gudar. Och det beskrivs då som äktenskapsbrott. Och det här blev konsekvensen. Konsekvensen för det är att man hamnar i exil. Man hamnar liksom utanför. Man drivs bort från Gud. Det är konsekvensen av att man väljer bort Gud helt enkelt. Man hamnar i exil. Och det är ett genomgående tema i Bibeln, men man är inte kvar där. Utan det absolut, det som är så underbart är det att Gud, han återlöser oss. Och han upprättar oss. Och han upprättar sitt folk genom uttåget, befrielsen som vi har då i påsken. Och ibland har jag funderat, vi firar jul och vi firar olika högtider och julen är ju en väldigt stor högtid. Men egentligen är ju påsken den absolut största högtiden för oss. Vi borde ju ha den egentligen varje dag egentligen, att tänka påskens budskap är så starkt. För det jag vill ta er med till, det är ju bara en liten kort glimt av Jesus när han är uppe på förklaringsberget. Ni har säkert läst om det i olika sammanhang. Där står det ju om Lukas. Den beskrivning som Lukas har. Det är ju att de är uppe på ett berg. Och det är de tre närmaste lärjungarna. Jakob, Johannes, Petrus, Jakob, Johannes. Och då berättas det om att de ser två personer till där. Och det är Mose och Elia. Och de två, de representerar ju gamla testamentet, gamla förbundet. Och som någon har uttryckt det och beskrivit det här, så är det ju alla de här avslut. Jag ska ta bara en liten tanke där. Det att, och det tycker jag är intressant, att Mose representerar då laggivaren Torah. Elias utgör profeternas representant. Josua är den som avslutar Mose verk. Liksom Elias verk avslutades av Elisha. Och det är en annan form av ordet Josua. Jesus, vars hebreiska namn är Josua, avslutar ju alltihop. Han avslutade det som började med lagen, profeterna, skrifterna. Och sen när han går med Emmausvandrarna, det är ju längre fram i det här evangeliet. När han går med Emmausvandrarna, och så står det att det som har hänt här, de är ju helt, de här lärjungarna, de förstår inte vad som har hänt, och de är ju lite vilsna. Vad gör då Jesus? Jo, han går igenom alla skrifterna. Och jag tror ju inte den lärosatsen eller det och det och det och det. Han går igenom det som är, vi vet inte hur lång tid det där bibelstudiet var, men jag kan tänka mig att det liksom är den här röda tråden. De kände ju till skrifterna. Han liksom pekade på saker och ting, kan jag tänka mig, där de fick se sammanhangen, och så förstod de. Ah, det är ju du som är Messias. Det var ju du som skulle komma. Det var ju du som skulle befria oss. Precis som vi läser i texten. Han har stigit ner för att befria. Och grekiskans ord exodus, det står ju för Jesu annalkande död och sammankopplas med hans med uttåget ur Egypten, kan man säga. Och det han, för det är det grekiska ord som används i den texten, Lukas 9. Om du vill gå till det sen kan du göra Lukas 9, 28-31. Och det här uttåget startade på korset. Och det skulle innefatta alla människor. Så därför det man kan lyfta fram här, det är att det är en ny påsk, ett nytt uttåg, och det är det som Jesus fullbordar i Jerusalem, och det är ett nytt förbund i Jesu blod. Tom Wright är inne på den tanken i boken som jag har nämnt. Och nu ska jag lyfta fram en sak som jag tror att vi behöver ta till oss utifrån det han skriver. Att Jesu död inte ska förminskas till det format som ofta uttrycks i en gängse formel. Vi syndade, Gud straffade Jesus på korset, och nu är vi på rätt väg igen. Typ romarvägen som vi kan läsa om. Är det en allt för enkel beskrivning? För vad Wright lyfter fram, det är att historien, frälsningshistorien, spelar roll. Och så fortsätter den. Jag citerar från hans bok. Israel var den plats där världens synd vägde tyngst. Där Adams och Evas utdrivande ur trädgården upprepades vid Babylons floder. Historien spelar roll eftersom frälsningen i Nya testamentet inte uppfattas som en flykt från tidens, rummets och materiens värld, utan snarare som återlösningen av denna värld. Han förenar Gud genom Jesus, förenar himmel och jord. Han lyfter fram väldigt många tankar från Romarbrevet, vilket jag inte ska göra här. Där för nådastolen är den plats där himmel och jord möts. Mötesplatsen i Jesus. Wright menar att kyrkan har följt Platon, en av de grekiska filosoferna, och påverkas av också medeltida teologi. Det är inte allt gott som kommer från reformationen. Det måste vi komma ihåg. Det finns saker och ting där som följde med, som har påverkat oss, som gör att vi inte riktigt som kan leda bort tankarna från det som är det centrala. Till exempel då, genom att påstå att målet med vår frälsning är att ryckas bort från världen istället för att vara för världen. Och uppfylla den sanna mänskliga kallelsen att vara avbildsbärare. Att vi är kallade tillbaka till första Mosebok. Vi är kallade att vara hans avbilder. Det är målet med din och min räddning och befrielse, att återspegla Guds härlighet. Och jag får ju ständigt pröva mig att just detta, att göra det i världen och skapelsens lovsång tillbaka till Gud, helt enkelt. Och här har vi också i eskatologin, det vill säga läran om de yttersta tiderna, att vi ska ryckas bort härifrån och jorden ska drabbas av vredesdom och liksom vedermöda och så vidare. Och så kommer han tillbaka och hämtar, ja, du vet, han ska bort ifrån den här jorden. Istället är det att han ska komma till oss och upprätta allting, ställa allting till rätta igen. Han är ju på väg. Vad ber vi i Fader vår bönen? Vi ber inte om att komma till himlen, utan vi ber om att tillkomma ditt rike. Låt ditt rike komma. Låt ditt rike komma till oss. Men hur är det möjligt för dig och mig att leva på det här sättet som vi beskriver, att vara hans avbilder? Ja, men det är ju bara möjligt genom att Messias har kommit till oss. Han har stigit ner för att befria sitt folk, som vi läser om. Det är messianska ord. Och det är egentligen, orden är mera då liksom att det har hänt i grekiskan. Det är någonting som har skett. Att Messias har kommit. Han har, även om han inte har fötts i det där sammanhanget, så har han kommit. Maria har ju fått budskapet att att hon är havande. Och han är, han ska födas. Och Gud har rest upp en mäktig frälsare åt oss. Jag citerar Wright igen, vars beskrivning av Jesu död är mycket revolutionerande. Öppna dig. Jag tänker så här. Även om jag citerar en text, så kan du tänka, jaha, nu kommer några ord. Fundera vad de betyder. Så här står det. Jesu död var det ögonblick då mänsklighetens historias stora grind, lås med järnbommar och övervuxen med giftigt ogräs, slås upp så att skaparens projekt för försoning mellan himmel och jord till sist kan sättas igång. Myrten och cypresser ersätter till sist törnbuskarna. Vi läser ju om det i paradiset, när de drivs ut, exilen från paradiset. Törne och tistel av svett, och du ska arbeta i ditt anlete svett och så vidare, och törne och tistel ska jorden bära. Men här har vi, det är liksom den där tanken, myrten och cypresser ersätter de här törnbuskarna. Det är alltså skaparens djupa kärlek till dig och till mig, till skapelserna, han vill pränta in här. Han ska komma till oss. Han ska också lysa upp mörkret. Vi läser om det, de här tiderna, utifrån när vi läser liksom kring jultid. Dödsskuggans dal, vi läser det var mörkt. Gud kommer med sitt ljus. Och vi har det också i psalm 23. Dödsskuggans dal, ja, Herren kommer till dig och till mig och till oss alla. Slutpunkten är ju Jesu död, uppståndelse, himmelsfärd och återkomst. Men hur är det då möjligt, allt detta? Vad är då målet med befrielsen genom Jesus? Ja, där for tiden. Där for tiden. Det var en påminnelse att jag inte ska hålla på jag är faktiskt på väg att landa. Befrielsen handlar alltså inte, nu ska vi komma då in på det här, det som var den sista punkten, befrielsens ändamål. Att det handlar just om det här som vi har pratat om, att tjäna Gud utan fruktan. Han har ryckt oss ur någonting för att få tjäna honom. Det andas oerhört stor kärlek detta. Ja, du och jag är ämnar att tillbe Gud och förvandlas till hans avbild. Och Kristus är ju den osynliga Gudens avbild och huvudet för församlingen som är hans kropp. Och tillsammans, nu vill jag lyfta fram det kollektiva perspektivet, tillsammans ska vi förhärliga Gud. Du och jag tillsammans. Han använder också ett annat uttryck, den förlåtna familjen. Jag tycker det är så fint uttryck. För vad står det här? Ja, det står så här. Han ska till förlåtelse för deras synder. Vi är den förlåtna familjen. Du och jag får ta till oss det Herren har gjort. Och det är stor barmhärtighet och kärlek. Och jag läste faktiskt din hälsning, Albin, det du skrev i veckobrevet. Jättefint. Det här med att ett enda samtal kan betyda så mycket. Vi har fått förlåtelse. Vi är. Gud har satt oss i en position. Gud har upprättat oss. Att vi inte glömmer det där, att det vi gör för andra kan förändra oerhört mycket. Ett enda samtal kan förändra ett människoliv. Ja. Och jag tyckte det var så starkt. Jag har tänkt på det många gånger i mitt liv, att man behöver de där påminnelserna. Ja, men ring det där samtalet. En del kan verkligen uppskatta ett samtal. Det behöver inte vara så mycket. Det kan vara bara det att när man har hört någonting, ring eller ta kontakt. För tillsammans kan vi förhärliga Gud. Inledningsvis konstaterade vi att den här bönen binder oss samman med Gud. Välsignade Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Det är ett oss hela tiden, ett kollektiv. Och när jag läste Zakarias lovsång i min tid i bönsbok så blev jag väldigt berörd av just det här, den här bönen. Herre, visa barmhärtighet mot oss och stå fast vid ditt heliga förbund. Och det är särskilt Guds trofasthet som berör mig. Även om vi sviker honom, sviker han aldrig oss. Jag tänker så här, vi kan ta till oss den här bönen. Gärna under adventstiden, men genom julen och fram till påsken. Ja, men låt de här orden få ha betydelse för oss. De som ber tidebönerna har den här egentligen varje morgonbön. Den finns där. Avslutningsvis, korsets revolution har startat och vi får leva ut den som påskens och pingstens folk. Amen. Jag gör det inte något märkvärdigare än så här i slutet, utan jag tänker så här. Är det så att ni vill kika på den där sen så får ni gärna göra det, men det absolut viktigaste för oss här idag, det är att vi får ett möte med Jesus. Att Gud får beröra oss. Det har varit högt och lågt i predikan. Och jag kan väl erkänna att ibland känns det som att det är ord som är väldigt stora. Men det absolut viktigaste är att de här orden får landa i oss. Och en sak ska du inte glömma. Bibelns budskap, det är verkligen kärlek. Tänk inte att Gud är en hård Gud. Han är en kärleksfull Gud och han vill beröra dig. Jag vet inte om du kommer att, om vi vid något tillfälle ska be, så finns vi här och kan hjälpas åt att be tillsammans. Tack!